I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Att bli återhämtad redan på jobbet.
Ja, att återhämta sig på jobbet, låter det utopiskt? Ja, det är och bör det inte vara. Och då pratar vi inte om att svita iväg för en tupplur i en städskrubb.
Ja, roligt eftersom det känns som jag sitter i en städskrubb just nu och poddar. Nej, men visst känns det viktigt att lämna jobbet med både tid och energi kvar för sin fritid. Det tycker vi i alla fall. Och vad man ska fokusera på då, det är vad vi ska prata om idag.
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre så mår många av oss bara sämre.
Ja, men så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet.
Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxy Group.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
Ja, brukar du vara trött efter, eller på jobbet för den delen också, Boel?
Det går lite upp och ner under en arbetsdag, men det är ganska utopiskt för mig att säga att jag ska gå piggare från jobbet än när jag kom till det. Ofta är jag trött i både ögon och hjärna efter att ha suttit stilla mycket och stirrat in i en skärm. Men däremot kan jag vara igång på ett kul sätt i hjärnan och ha energi inför uppgifter och problem jag vill lösa. Min utmaning är nog att sätta stopp i tid och få gå över i ett annat läge. Där fokus är på familjen, fixa middag och allt så här praktiskt i fritiden.
Mm.
Ja. Och du då?
Ja, jag tänkte att jag hade inte alls förberett något bra svar på det där. Men det varierar nog också. Det stämmer nog ganska väl överens med det du beskriver. Jag gör, tycker jag, så engagerande saker på jobbet så att jag automatiskt känner mig väldigt pigg men kan känna mig helt urlakad efteråt. Men jag har tricks för att väldigt snabbt vända det till att ha energi på fritiden. Så att jag tycker att jag har bra koll på det här med återhämtning men ser verkligen fram emot dagens samtal. Och jag tänkte också att vi skulle lyfta, det finns en studie eller vad ska man säga, data från OECD där man tittar på work-life balance. Inte specifikt återhämtning men just där man tittar och ser att Sverige kommer ut väldigt högt. Det ser ut som att vi har mycket work-life balance för att vi inte jobbar mest timmar i hela världen. Men man tittar inte på vilka energinivåer vi har när vi lämnar jobbet. Och jag tänker att det är rätt relevant att reflektera över att vissa dagar så kanske man jobbar 5 timmar och helt slut. Och andra dagar jobbar man 10 timmar. Och ha mer energi. Det beror ju liksom på ja, men just vad och hur vi gör saker under arbetsdagen.
Mm.
Och vi har en...
Vår podd,
ja.
Vår partner Twitch Health har ju spanat lite på vad som har hänt inom hälsa och friskvård nu. För att den här krisen, covid-19, corona, har ju inneburit att väldigt många har stängt sina kontor. Väldigt många av oss jobbar hemifrån. Över 50% såg jag siffror på i alla fall. Och i kölvattnet av det så har ju många tvingats ställa om. Vissa har kommit långt, andra har kanske inte alls kommit i kapp. Twitch har i alla fall frågat ett 50-tal företag hur man tycker att folkhälsan, eller hälsan då bland de egna medarbetarna, påverkas av det som har hänt. Och de delar med sig av den här informationen i en artikel.
Ja, och vi kan plocka upp några saker där. Att det är självklart som vanligt med de här frågorna varierar väldigt mycket vad företag gör. En del har bromsat det mesta för att överleva. Men de gör reflektionen här att initialt så var det väldigt mycket det här. Ta på dig byxorna när du jobbar hemma. Ta fram strykbrädan. Lite konkreta tips för hemarbete. Och kanske ta fram och lyfta fram vad som finns på plats för stöd inom organisationen. Hemergonomi så att säga. Men så småningom så har fler företag börjat hitta formerna för det här. Och pratat om nya ramar för arbete på distans och nya rutiner. Och med det här vill vi ju verkligen putta in också att det är långt ifrån alla som faktiskt bara kan sätta sig hemma och jobba vid en strykbräda. Utan väldigt många verksamheter pågår ju på plats och måste göra så.
Man har börjat sända mer live eftersom allting har flyttat över till, eller allting i stort sett har flyttat över till de digitala rummen. Men utmaningar finns det, gott om. Och precis som i vanliga fall så är hälsoarbetet tyvärr, får vi väl säga, ganska aktivitetsdrivet snarare än styrt av mål. Och det här är inte så konstigt i pressade situationer. Men vad som är bra och mindre bra och hur det kan se ut efter pandemin kan du läsa mer om på Twitch Health webbsida, twitchhealth.se.
Och ja, vi kan avslöja att Twitch-analys pekar på att e-hälsa, det var ingen fluga. Det är här för att stanna. Men nu åter till dagens ämne, återhämtning. Jag vågar påstå att det är alltid relevant för alla. Och skulle jag också våga påstå ofta en utmaning för många. Och just nu om vi tittar på en specifik sektor så tror jag vi alla har tagit del av att vården har det väldigt jobbigt, alltså de som jobbar där, så sliter långa tuffa pass med extraordinära utmaningar, och det vill vi verkligen ha respekt för, och vi tror inte att det kommer inga quick fix i det här. Däremot så kommer det vi pratar om idag faktiskt handla om, eller studien som vi kommer prata delvis om idag, den kommer faktiskt just från vården.
Ja, för vi har bjudit in Lina Eilertsson som forskar på Lunds universitet och doktorerar i folkhälsovetenskap. Och hon har gjort en studie på just återhämtning för vårdpersonal. Välkommen Lina!
Tack!
Med oss från Malmö, eller hur?
Ja, precis. Ja.
Men vi tänkte faktiskt börja med, som sagt, du doktorerar i folkhälsovetenskap och du jobbar med den här studien nu och håller på och sammanställer och gör din avhandling. Och vi pratar om återhämtning och vi tänkte faktiskt börja med att be dig hjälpa oss att definiera vad är återhämtning?
Ja, det är ett svårdefinierbart begrepp. Det är väldigt komplext och det är något jag har sett i min forskning också. Men om man börjar med att säga att man kan se återhämtning lite som en pågående process där målet kanske då är att känna sig återhämtad eller känna att man blir påfylld med ny energi. Men just vad som krävs för att nå dit, det är väldigt olika, väldigt individuellt. Och det är en av mina studier har handlat om just det, att försöka helt enkelt kartlägga begreppet. För vi vet inte så mycket om återhämtning och vad det faktiskt innebär. När man liksom söker, vad är återhämtning? Då handlar det mycket om att sova, att vila, att ha semester. Sådana komponenter som faktiskt sker utanför arbetet till stor del. Men vi vet inte så mycket om hur kan vi få in det här under arbetsdagen. Hur kan vi faktiskt komma hem, som du nämnde innan Boel, komma hem, inte vara helt dränerad på energi utan komma hem med plus på kontot. Så komplex begrepp, men det är liksom lite det jag försökte sätta tänderna i precis i början. Just att försöka någonstans hitta gemensamma nämnare i alla fall. Ja, okej. Vill jag känna mig återhämtad, vad behöver jag då fokusera på?
Just det. Och kan du säga någonting, även om det här är pågående studier, kan du säga någonting om vad som krävs generellt för människor för just att kunna återhämta sig under en arbetsdag?
Mm. I vår studie så gick vi ut helt enkelt och pratade med medarbetare. Vi gjorde intervjuer. För jag menar, är det någon som vet vad jag behöver för att återhämta mig, är det jag själv. Så att det var så vi gjorde. Vi pratade med vårdpersonal. Vilka faktorer krävs för att ni ska kunna återhämta er? Vilka omständigheter finns? Och då kan man väl säga att det landade i tre områden. Som inte bara gäller vårdpersonal, utan som faktiskt gäller liksom alla typer av arbetskontexter. Den första rör variation i arbetet. Då handlar det om både att variera sina arbetsuppgifter, att inte göra samma sak hela dagen. Att variera tempot, vilket ju kommer naturligt om man byter arbetsuppgift. Att man inte liksom kör på i 200 km i timmen hela dagen, för det klarar man inte. Man behöver gå upp och ner i tempo. Och även variation i plats. Både liksom stå och sitta rent fysiskt för att må bra i kroppen, men även att lämna rummet, att kanske lämna lokalen, att inte sitta inom samma fyra väggar. Så det var den första biten, variation i arbetet. Och den andra området handlar om gemenskap, alltså relationer med arbetskamrater. Och det är ju en otroligt viktig del, som vi vet hur liksom stöd i arbetet, trygghet på arbetsplatsen, hur mycket det gynnar välmåendet. Men nu även liksom återhämtningsmöjligheterna. Att kunna hjälpa varandra, samarbeta, att inte bara lära känna varandra rent professionellt, utan även liksom våga skrapa lite på ytan och lära känna varandra på det privata planet också. Att ha tiden, att prata om annat än jobb, att skratta tillsammans. Den typen av saker. Att visa varandra uppskattning, att våga ge varandra positiv återkoppling eller positiv feedback som man pratar om. Att inte bara tänka, wow, vilket bra jobb hon gjorde, utan att faktiskt säga det också. Och det kan stärka gruppen, stärka gemenskapen. Och det sista området som handlar om hanterbarhet. Och jag vet, ni har varit inne en del på Kazam, Antonovskis teori om meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Och där kunde vi se att just hanterbarhet, att känna att jag har kontroll på min arbetssituation, jag har koll på läget lite grann. Det är så viktigt. Och då handlar det både om att hinna göra klart en arbetsuppgift innan man påbörjar nästa. Att inte ha för många bollar i luften, utan det ska kännas hanterbart. Att känna att även om pappershögarna växer på skrivbordet, jag vet vad jag ska prioritera. Men även något som är jätteviktigt är att känna att man har påverkansmöjlighet till den egna arbetssituationen helt enkelt. Man blir sedd, man blir lyssnad på. Och att man har tid för reflektion, och det är ju jättespännande, för det har liksom varit återkommande i de studier jag har gjort. Jag hinner reflektera över mitt eget arbete, och jag hinner även reflektera med arbetskamrater för att kunna utvecklas. Såklart både på det professionella planet men även det personliga planet. Så om man ska ringa in återhämtning då, så handlar det om variation, hanterbarhet och gemenskap. Det vill säga, det här ska vi satsa på. Det är de här tre områdena vi behöver olika nivåer av för att kunna uppleva återhämtning.
Men vad intressant. Jag kan ju inte låta bli att tänka då, eftersom du har intervjuat vårdpersonal. Nu kan jag tänka mig att vissa kanske satt med mer skrivbordsarbete och andra jobbade kliniskt av de du har intervjuat.
Precis.
Men om man tänker på de som sliter i vården med intensivvård nu och sätter på sig liksom masker och skyddsutrustning, så kan man ju tänka sig då att hanterbarheten kanske är låg då ändå, därför att man är tvungen att jobba under väldigt svåra förhållanden och vi vet inte hur länge det kommer att krävas. Och då kan jag tänka mig, om jag funderar då på dina andra punkter där, att variationen kanske också är svår att få till. Mm. För det styrs ju av människors hälsa och att många människor mår väldigt dåligt. Är det så då att det tredje benet, gemenskapen, att den måste ju bli så här, nästan livsuppehållare för att man överhuvudtaget ska klara det här då?
Verkligen. Vi har ju grupper som jag har träffat som säger just att vi har jättehög arbetsbelastning, vi går på knäna, men vi har klarat oss igenom detta och vi håller oss ovanför ytan för att vi har varandra, för att vi kan samarbeta, för att vi har en god gemenskap, för att vi känner en trygghet och litar på varandra. Så absolut, det är A och O. Och säga ska ju att jag gjorde ju mina studier innan covid-19 drabbade oss på det här sättet. Så självklart så får man ju alltid utgå från arbetsplatsens situation och förutsättningar för att veta vad behöver vi prioritera. Och kanske i nuläget i vården så är det andra saker som bör prioriteras. Det handlar då om överlevnad på annat sätt. Men återhämtning är viktigare än någonsin för vår vårdpersonal som gör fantastiskt arbete.
Verkligen. Jag tänker också på om du har konkreta exempel när du har sett att de här tre delarna har varit svaga eller starka.
Ute på arbetsplatsen tänker du?
Ja.
Nu. Ja, alltså speciellt kan man ju säga att de går ju in i varandra på många sätt. När vi började det här och skulle börja arbeta med återhämtning. Och då gör vi det på olika sätt. Man kan säga att det är lite två olika nivåer. Det är dels liksom små konkreta grejer som andningsövningar, stretchingövningar, mindfulness, mikropauser av olika slag som är väldigt konkreta, kan göras av en individ. Men vi såg ju rätt snabbt att har man väldigt hög arbetsbelastning, går på knäna, man är en grupp som inte har någon sammanhållning, som inte strävar åt samma mål. Då kan man inte ta sig an de där konkreta återhämtningsgrejerna. Man kan inte skratta sig ur en så svår situation om man uttrycker det så. Utan då måste man börja i andra änden. Vi måste börja jobba mer organisatoriskt. Vi måste börja arbeta med gruppen för att börja sträva mot samma mål. Så liksom konkret exempel från verkligheten är väl just det där gemenskapen är så tydlig. Att har man inte den där grundgemenskapen på arbetsplatsen så kan det vara rätt så kämpigt att arbeta med de andra bitarna faktiskt.
Tänker på också på variation, kanske kan vara knepigt. Vissa, ja nu tar jag bara ett exempel rakt ut i luften, att man sitter på en sån här provtagningscentral till exempel och ska hjälpa folk att ta prover. Så kan jag tänka mig att ja, proverna i sig kanske skiljer sig åt något, men det är väldigt mycket blodprover och sådär. Och så är det ungefär samma situation hela tiden. Hur kan man hjälpa då?
Ja, där är det ju tillbaka till det här som någonstans är A och O. Att utgå från sina egna förutsättningar. Vi har så skilda arbetsplatser. Vi har så skilda individer med olika personligheter, olika behov. Och då får liksom alla ni som lyssnar nu måste liksom se till er själva. Vad kan jag göra? Vad kan jag hitta? Nej, jag har kanske ett arbete som är styrt. Jag har ett schema som någon annan har satt till mig. Jag har inte så stor påverkansmöjlighet. Jag ska sitta och ta prover. Men kan man då liksom utnyttja dels patientmötena på något sätt. Liksom försöka se det positiva och glädjen i det. Att det är en variation i att man träffar olika människor. Kan man försöka hjälpa varandra. Att du ser ut att behöva en paus nu. Ska du gå ut och liksom ta en kopp kaffe eller bara ställa sig upp, öppna fönstret, ta ett djupt andetag med lite frisk luft innan man kallar in nästa patient. Gå till postfacket och kolla om det har kommit någon ny post, även fast jag vet att posten inte kommer förrän klockan tre. Alltså sådana där små saker som kanske låter oviktigt i sitt sammanhang, men det är inte det, utan man får försöka hitta de här små som vi ofta kallar mikropauser och utgå från dina egna förutsättningar. Men det är absolut svårt. Vissa har väldigt stora väldigt goda förutsättningar som lägger sitt schema helt själv, som lägger upp sin arbetsdag helt själv, och då kan man ju till och med liksom ta en paus och gå en lång promenad när man vill kanske. Medan andra är mer låsta. Men ja, utgå från egna förutsättningar är väl det bästa rådet jag kan ge.
Jag tänker det som du beskriver nu, det låter som att det handlar ju om att minska belastningen av när arbetet utförs genom variation, genom att uppleva gemenskap och genom att känna ha kontroll. Och sen så har du också gått in på just att vi behöver pauser, och gemenskap kan ju vara att jag känner gemenskap när jag tar en rast till exempel, och att på det sättet så blir den rasten mer återhämtande för att jag upplever gemenskap. Så att, tolkar jag dig rätt om att återhämtningen här handlar om att just att För det kan ju vara att jag jobbar jättehårt men får jättebra paus till exempel. Men det kan också vara att jag jobbar jättehårt men jag gör det på ett sätt som gör att jag inte belastas så mycket, vare sig fysiskt eller kognitivt, och det i sig är återhämtande.
Det kan det vara. Alltså man får inte glömma bort att vi har både positiv och negativ stress. Bara för att du har väldigt mycket att göra betyder inte att det är någonting negativt för dig. Varken liksom mentalt eller rent fysiskt. Så det måste man skilja på, och där får du liksom gå till dig själv och känna. Vissa klarar av stress mycket bättre än andra. Och du får bara läsa av. Det kan inte nödvändigtvis så att gemenskap, eller rättare sagt att umgås med någon, ger dig återhämtning. Utan du kanske är mer introvert som person. Du behöver sätta dig i tyst rum och ta 10 djupa andetag för att känna att du kan gå ut och sätta tänderna i nästa uppgift. Så det är liksom, och det är väl därför, för att i min forskning, efter att vi hade försökt kartlägga begreppet, så var det ju verkligen så här, okej, detta är vad medarbetarna säger, men om vi stoppar in det här i ordinarie verksamhet, om vi går ut på riktiga arbetsplatser, stoppar in massa olika former av återhämtning utifrån då deras egna förutsättningar och önskemål, kommer det leda till ökad återhämtning? Och där var det ju så viktigt att det liksom skräddarsyddes. Att det anpassades efter individ och arbetsplats. Så att, för att det som är återhämtning för dig är nödvändigtvis inte återhämtning för mig. Utan att man nästan liksom ger ett smörgåsbord av återhämtningsmöjligheter. Och så får var och en gå till sig själv.
Och jag tänker
mig.
Det här gör ju också att vi kan ta, för nu har vi pratat om vårdyrken, men vi kan ta de här faktorerna och lyfta in dem i stort sett på vilken arbetsplats och verksamhet som helst. Att, jag tänker det kan ju vara att jag behöver sitta vid min dator hela dagen till exempel. Och då behöver jag hitta variation i kanske hur jag sitter, hur jag står, och också i arbetsuppgifter där. Jag behöver också fokusera på gemenskap och en känsla av kontroll. Att det här, det var tacksamt med den här studien, känner jag, att vi kan ta med de här faktorerna. Men precis som att inom vården så behöver vi också sen titta på våra specifika utmaningar, så behöver vi ju det på alla andra. Vi kan inte generalisera vare sig för bransch eller ens en grupp, utan det kommer vara individuellt. Har vi en introvert medarbetare så kommer gemenskap att handla om något annat för någon, än för någon som är extrovert. Och det kan också ha att göra med bara hur jag mår den dagen. Hur jag vill ha gemenskap med mina medarbetare. Men jag behöver se till alla de här faktorerna för att kunna få återhämtning i min arbetsdag.
Apropå hanterbarhet så kan jag nog inte låta bli att tänka på att vi är många nu som vi alla befinner oss i en situation som vi inte riktigt vet vart den leder, när kommer det att ta slut, blir det likadant som innan, då har jag kommit jobb, ser mina uppdrag ut som tidigare, och det måste ju vara tufft också nu då, just med hanterbarheten, tänker jag.
Verkligen, och trygghet, ja. Bristen på trygghet som vi vet är väldigt viktigt för välmåendet.
Ja, och gemenskapen, också lite utmaningar där om vi nu jobbar hemma. Eftersom det blir inte lika lätt att ha de här informella mötena. Men då kan man ju fråga sig, okej, hur är det med variationen? Ja, det kan jag säga i alla fall att den lider när jag sitter hemma, eftersom jag gärna blir sittande. Mm. För att jag blir inte störd av kollegor sådär, vilket jag plötsligt har upptäckt kan vara ganska trevligt. Så de här tre punkterna kan ju vara bra för egentligen alla att ta till sig redan idag och fundera på vilka man har på plats och inte.
Verkligen, och just med den sociala distanseringen vi har mycket nu, så är det ju jätteviktigt att inte glömma bort det där, att inte avskärma sig själv, utan fortsätt ring kollegor, ha möten, använd de digitala verktyg som finns, släng iväg en fråga om hur läget är idag, träffas för digitala after work efter arbetstid, alltså nyttja de digitala verktyg som finns, för det är ju en stor risk vi har att göra med idag att folk som inte mår så bra blir avskärmade, och det är ingen som kan upptäcka kanske att personen i fråga inte mår bra för man jobbar hemifrån. Mm. Så det är viktigt också såklart för chefen att vara väldigt uppmärksam på sina anställda, att hålla kontakten, kolla hur läget är.
Och jag tänker att vi som individer så behöver vi ju inventera och få en förståelse för vad vi själva behöver, och som ni precis var inne på nu, det här att jag kan reflektera precis som Bo, eller att för mig är det väldigt annorlunda att få till den här återhämtningen. Både för att hela samhället på något sätt upplever en hög stress och oro just nu. Men också för att min arbetssituation är helt annorlunda. I och med både de liksom restriktionerna som är. Men också hur jag har min setup under dagen så att säga. Men, och du var inne på det också. Att vi kan inte bara... ja, men det här, nu, ja, jag vet inte hur du beskrev det. Men just det här att vi kan inte bara göra en enkel lösning. Utan vi behöver också titta på de här förutsättningarna för återhämtning. På en grupp och kanske organisationsnivå. Och jag tänker i din studie eller andra, du får gärna reflektera utanför den förstås också. Vad har du sett som är viktiga faktorer just att ha på plats, om man säger då strukturellt och i ledarskapet för att faktiskt få till den här återhämtningen?
Ja, det som du säger, ledaren är otroligt viktig och organisationen. Speciellt... om man tänker attityden på en arbetsplats pratar man mycket om. Det har gjorts mycket studier på hur främjande det är med humoristisk arbetsplats. En arbetsplats där det finns stöd, där det finns trygghet. Mycket sånt som sitter lite i väggarna. Alltså en arbetsplats kan också ofta präglas av en attityd. Man kan, jag vet inte om ni har upplevt det, men när man nästan kommer in genom dörrarna så känner man, här sitter det skratt i väggarna, eller så får man nästan en lite dålig känsla i magen att oj, här var kanske inte så bra sammanhållning eller stämning. Och där har vi ju sett, många studier har visat det, och vi har också sett att just hur ledaren på något sätt visar vad är okej här hos oss. Sätter upp vissa regler, vissa principer för här, om vi då anknyter till återhämtning. Hos oss är det okej att återhämta sig om man känner att man behöver det. Det är okej att sticka in huvudet till kollegan och växla några ord. Det är okej att skratta i korridorerna. Det är okej och så vidare och så vidare. Att nyttja de faciliteter som finns för återhämtning eller träning eller vad det är. Så det kan man verkligen se. Och inte bara säga att det är okej, utan också att visa det. För det har ju vi sett liksom bland annat att okej, en chef kan ha sagt du får återhämta dig när du behöver det. Medan medarbetarna känner att ja, fast jag ser nog blickarna och jag hör nog kommentarerna. Och där det präglas nästan av lite dåligt samvete. Det här gamla tänket att om du tar paus är du lat. Här ska vi jobba. Det här liksom verkligen ålderdomliga sättet att tänka, men att det på något sätt sitter kvar och att man då som ledare och arbetskamrater både säger att det är okej och visar att det är okej genom att utöva det själv. Så att inte återhämtning ska liksom inte, det ska inte höra ihop med ett dåligt samvete, för om jag går och tar en paus nu, det betyder att mina kollegor får arbeta hårdare. Och så sitter man hela återhämtningsstunden och har dåligt samvete. Utan att man på något sätt arbetar med hela attityden på arbetsplatsen. Det tror jag är viktigt som ledare. Och såklart att man tror på det här sättet att jobba. Man tror på det hälsofrämjande. Man tror på det hälsoskapande. Vi släcker inte bara bränder här och tänker på ekonomi i första rummet. Utan här satsar vi på personalen och vi satsar långsiktigt. Mm.
Och den tror jag är tuffare idag, för även chefer som vill tänka så kan ju vara väldigt hårt pressade av att ja, det kan ju vara att ens avdelning hotas av nedläggning, att kunden har försvunnit eller att man plötsligt är mycket färre människor som ska utföra samma typ av uppgift. Så jag tänker att där är nog en stor utmaning att säga att det är viktigt med återhämtning, men att sen kanske själv som chef känna att jag får aldrig till det. Och vad man gör i en sån situation, jag vet inte, helt ärligt.
Nej, det är i alla fall tacksamt att vi har vetenskapen i ryggen på detta. Vi har sett och liksom all forskning pekar på att tänker du långsiktigt, ger du personalen möjlighet till pauser som det har forskats lite mer på till exempel, då kommer de jobba mer effektivt. De kommer producera mer, om vi nu tänker pengar liksom, vilka belägg man lägger fram för cheferna, för ledningen. Så att jag menar, vi har vetenskapen i ryggen där, nu ska vi bara liksom få till det i praktiken också. Och det är väl därför det är så bra med såna här, den här typen av studier där man liksom rent konkret testar ute på arbetsplatser och ser också att det ger resultat. För då kan man liksom lite mer trycka på att ja, men det är faktiskt värt att investera den här lilla, lilla stunden extra. Det behöver inte kosta några pengar. Det kostar lite, lite, lite tid. Och så får vi så fina resultat och en välmående personal.
Jag tror just det där att det är, vi pratar mycket om kultur, jag och Boel. Och du pratade om attityder och det här. Och du var ju precis inne på det, att det som sitter i väggarna. Att nu har vi forskningsstöd för att det här är viktigt. Och ganska ofta så finns det strukturer på plats, till exempel i form av hur scheman läggs, i form av att det finns vilorum och det finns uttalat, liksom du säger, av chefen att här ska det vara en paus. Men det, kulturen, attityderna, hur vi nu benämner det, det kommer ändå ha så stor påverkan. Så att de här tre delarna, liksom stöd av forskningen, strukturer, men sen måste vi också hjälpas åt i kulturen. Och där blir ju chefen väldigt, väldigt viktig i att, som vi brukar slänga oss med, att walk the talk. Att säga, men också visa på och kanske liksom följa upp. Du har inte tagit den här pausen som vi har diskuterat eller vad det nu kan vara. Så att för mig blir det som en treenighet, att forskning, struktur och kultur behöver hänga ihop. Så att det är ju tacksamt med din studie där du liksom har visat att det har fått effekt. Och jag tänker, när du säger resultat, tänker de här resultaten då, är det resultaten på medarbetarnas välmående, eller kan vi också titta på andra organisatoriska faktorer som får påverkan?
Ja, absolut. Men främst liksom rent krasst så har vi ju kollat så här, okej, vi la in i olika former av återhämtning som inte skulle kosta några pengar och väldigt lite tid. Kommer det påverka medarbetarnas möjlighet till återhämtning? Kommer de känna sig mer återhämtade? Så det är väl liksom det liksom konkreta resultatet, att ja, det gav resultat. De känner sig mer återhämtade. Så fantastiskt, då vet vi liksom lite vad vi ska satsa på arbetsplatser. Men sen är det ju självklart, menar, i de studier jag har gjort så har vi både liksom, medarbetarna har fått fylla i enkäter om arbetsförhållanden och hälsa. Men vi har även gjort fokusgruppsintervjuer, för där kan man ju gå liksom ett steg djupare och få verkligen höra om medarbetarnas upplevelser. Så självklart har ju där kommit in mycket mer information om organisation. Vad finns det för framgångsfaktorer? Vad är det som, varför har det lyckats där? Varför har det gått bra? Vad krävs runt om? Och återkommande är ju det här som jag nämnde innan med förutsättning. Liksom varje individ, varje arbetsplats kommer in med saker i bagaget, en viss typ av förutsättningar som vi ju inte liksom kan göra så mycket åt, utan det är liksom helt enkelt så här det ser ut. Och sen är det de vi kan jobba med på olika sätt för att försöka nå då positiva resultat, för att försöka nå en framgång.
Precis, och där tänker jag att man kan faktiskt välja att kreativt tolka att det där är ju positivt för precis allt. Alltså det är positivt för organisationen, det är positivt för individen och det blir positivt för samhället.
Vi skulle ju kunna rikta en uppmaning till alla som lyssnar då, för att jag vet med mig från mina erfarenheter i livet, och jag kan tänka mig att ni håller med, att den här sortens frågor hamnar lätt lite längre bak i kön när det är tuffa tider. Och lite som du var inne på, Lina, att man tänker ekonomi, men då blir det också kortsiktigt. För att det är självklart ska vi tänka på ekonomin, men vi kanske måste tänka långsiktigt. Men att vi uppmanar dig som lyssnar, oavsett om du är medarbetare eller chef, att göra vad du kan för att bara knuffa lite grann på verkligheten. Och se, jag menar, man kan ju börja med sig själv. Som det här att ta mikropauser, det kan många kontorsarbetare i alla fall påverka. Och är det så att man sitter i en kassa eller bemannar någon typ av station med mycket kundinteraktion, då kanske man måste vara där på utsatt tid. Men kan man då dela på något sätt med andra medarbetare? Ja, jag vet inte. Och det vore ju också väldigt kul, tänker jag, att höra från er lyssnare hur ni tänker kring det här och vad ni gör. Och just det, jag tänkte på chefen där. Vi pratar ju ofta om att chefer har... Det är ganska tufft, för att det är många som pekar på chefen och säger allt beror på dig. Vad du gör och inte gör, det är avgörande. Men man kan ju också dela med sig och visa lite sårbarhet. Och säga till sina medarbetare att det här är en tuff situation. Ska vi hjälpas åt att diskutera hur vi kan få återhämtningen att funka? Har du sett några sådana exempel, Lina, i dina studier? På bra ledarskap där man liksom väcker dialogen?
Verkligen. Och det måste jag säga att att detta fungerade från första början var ju att vi hade cheferna med på tåget. Vi hade fantastiska ledare som trodde på den här idén. Trodde på idén att tänka långsiktigt, liksom med små medel. Så att absolut, och en god ledare, liksom, det är ju mycket någon som ser medarbetarna. Som inte säger så här ska vi göra för jag vet bäst. Utan istället frågar medarbetarna, det är ni som är där ute och arbetar, det är ni som vet bäst. Hur ska vi göra detta så bra som möjligt? Så absolut, jag har sett många exempel på fantastiska ledare och också många exempel på fantastiska medarbetare. För det här funkar ju som bäst när man stöttar varandra, oberoende av vilken arbetssituation du har. Om det är så att sitta i kassan i en butik som du tog som exempel. Ja, men byt av varandra. Ser du att en arbetskamrat ser lite trött ut och behöver den där återhämtningsstunden? Byt av varandra, stötta varandra. Och det kan bara vara att du visar att jag ser att du är trött. Eller jag ser att du har det jobbigt. Jag ser att du har det stressigt. Det, bara en sån sak kan hjälpa mycket att bli sedd och hörd.
Ja, det är väl viktigare än någonsin just nu. Jag hörde i ett helt annat sammanhang någon som sa att 2020 is the year of support, where we have to support each other. Och det känner jag att det är väl där vi landar någonstans. Medan alla i vården kämpar, medan forskarna jobbar hårt för att få fram ett vaccin. Och politikerna försöker göra vad de kan och vi alla andra försöker att liksom hitta vår hanterbarhet i det här. Att vi stöttar varandra. Men vad roligt Lina att du kom. Jag vet inte om jag vågar skrapa på den här frågan eller om vi blir kvar här en timme till nu. Men jag kan försöka. Hur kom det sig att du valde just det här att forska på?
Du har rätt, du öppnar Pandoras ask nu. Jag älskar att prata om detta. Nej, men om vi kortfattat. Jag började i den änden att jag var så trött på att alla pratar om sjukskrivning, smärta, stress, det negativa, det patogena som vi säger, den negativa sidan, sjukdomssidan. Och då sa vi i vår projektgrupp att, ja men vänta, om vi vänder på det, om vi istället kollar, men trots stressen och pressen som är på arbetet, vad får folk, de som stannar kvar, vad får de att stanna kvar, vad får de att gå till arbetet med glädje? Och om vi liksom kan hitta de här faktorerna som ger glädjen på arbetet, då kan vi kanske lyfta dem och stärka dem ytterligare istället för att fokusera på hur sjuka folk är. Så det var i den änden det började. Och då gjorde vi en stor studie inom vården, med medarbetare inom vården, där vi kollade på salutogena, alltså positiva faktorer på arbetet. Och där kunde vi se att den absolut viktigaste faktorn för självskattad hälsa, alltså medarbetarnas egna syn på sin hälsa, det var att uppleva återhämtning. Så det var i den änden det började, för det kom fram som det absolut viktigaste. Är det en sak vi ska fokusera på, då är det återhämtning. Och när jag då började rota i litteraturen så upptäckte jag rätt snabbt, som vi var inne på innan, att det finns ingen forskning om återhämtning under arbetsdagen. Utan allt handlar om hur du återhämtar dig när du kommer hem. Och då kände jag att det här måste jag ändra på. Nu måste vi få ett svar. Vad är återhämtning och vad kan vi göra för att få en välmående medarbetargrupp?
Vad roligt att höra.
Ja, verkligen. Det var verkligen en liksom så här fin och också väldigt konkret liksom inledning in till den studien du har gjort. Och jag vill verkligen plocka upp de här igen. Att liksom sätta dem, eller snarare till våra lyssnare, att alla behöver sätta dem i sitt sammanhang. Att det handlar om variation, gemenskap och en känsla av kontroll, alltså hanterbarhet. Att hur kan vi liksom reflektera över hur vi som grupp och som individer kan se till att de här faktorerna finns. Och det kommer inte vara statiskt. Det kommer inte vara att ja, men det är ju så här jag gör idag. För det märker vi ju nu, och om vi återkommer till coronapandemin, att det är ju dynamiskt över tid. Men att det här har du liksom fått fram i studier i en verksamhet där man verkligen utsätts för alltså verkligen tuffa utmaningar, både kognitivt och liksom fysiskt inom vården. Så kan vi hämta därifrån, så tror jag att vi har stora möjligheter att skapa de här förutsättningarna för oss själva och tillsammans.
Ja, men vad roligt. Då skickar vi med lyssnarna och oss själva, tänker jag kanske. Att det är inte den här fluffiga påkostade kickoffen kanske som gör skillnad, eller att det finns jättedyr champagne på AVN, utan att man med små medel, som du sa, får till den här viktiga återhämtningen. Mm. Ja, tack så hemskt mycket för att du kom, Lina, och lycka till med dina studier.
Tack snälla.
Ja, tack så mycket. Och vi tror att det här, eller vi är övertygade om att det här ämnet engagerar, och då är det så himla bra att vi samarbetar med motivation.se, Sveriges ledarskapssajt. För där kan man läsa både om att anstränga sig, men också om att återhämta sig. Och ja, allting som rört arbetslivet egentligen. Och vi kan också tipsa om att man hittar tips på kurser och webbinarier att ta del av nu när man kanske har en arbetssituation som är lite annorlunda och kan ta del av saker mer på nätet. Men idag vill vi tipsa om en artikel som handlar just om bristen på återhämtning, riskerna med det och vad man ska tänka på. Det är inte stressen som gör oss sjuka, heter den.
Mm, och så tackar vi Agda Media så mycket för den här produktionen. Och ja, dela gärna våra avsnitt i sociala medier och prata med oss där. För det hjälper oss, och vi tycker dessutom det är sjukt trevligt. Ta hand om varandra. Vi hörs nästa vecka.
Må så gott.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.